tävlingsdags i insyn igen. Och den här gången så har vi Ulf Bergman som ska snickra ihop frågorna. Det är den tillförordnade regiondirektören. Ulf, vad i hela friden får en människa att vilja kliva på ett uppdrag med en region i kaos efter att dels 174 missnöjda läkare har sagt sitt, utmattad vårdpersonal klagar, det saknas läkare, sjuksköterskor och annan personal och köerna till undersökning, operationer och vård är jättelånga?
Det kan man fråga sig. Det finns ju skäl både att tacka ja och tacka nej, och jag övervägde ju efter ett tag och valde då att tacka ja. Anledningen till det är ju framförallt det att jag trivs väldigt bra i den här regionen att arbeta med det. Jag tror också att vi kan göra ett bra arbete, jag tillsammans med regionens medarbetare. Det finns goda möjligheter till det som jag bedömer det. Sen var utgångsvärdena, vissa av utgångsvärdena var inte de bästa naturligtvis på det, eftersom det var mycket oro i organisationen när jag tillträdde.
Du har tappat många av dina kollegor i ledningsgruppen. Det är många divisionschefer som har slutat och man har inte tillsatt alla ännu. När tror ni att ni blir klar med det arbetet?
Jag kommer att anställningsintervjua under september månad. Sen så har ju kanske en del av de som då är tilltänkta, de kommer att ha uppsägningstid och sådana saker. Men vi forcerade arbetet. Det finns gott om sökande till de här befattningarna, så jag räknar med att kunna rekrytera och anställa här.
Hur tänker du då kring när du rekryterar någon? Vad är det som är viktiga egenskaper för att vara en bra chef?
Ja, för det första så rekryterar vi ju nu på det sättet att jag sitter tillsammans med de fackliga organisationerna och så försöker vi hjälpas åt då, tänker jag. Det är en erfarenhet som jag har sedan tidigare då, att det fungerar bra. Väldigt viktiga chefsegenskaper för min del, det är ju att du ska kunna ta ett arbetsgivaransvar, men du ska också kunna vara också intresserad av den verksamhet som du företräder. Det är också oerhört viktigt för min del. Man bör kunna, om man bör kunna ha en idé om vars vilja med den här verksamheten. Sen finns det ju en mängd andra egenskaper som man gärna vill ha av en bra chef. Jag brukar säga att ledarskapet handlar ibland, om man ska vara lite generaliserande, det handlar om en vägbana, ett vänsterdike och ett högerdike så att säga då. Det ena diket, det är när chefen blir mer ett språkrör, bara för fram personalens synpunkter, för fram sina överordnade synpunkter till personalen och inte tar något eget ansvar så att säga. Då får man en otrygg personalgrupp som på sikt inte kommer att fungera väl. Det andra diket är när chefen blir alltför auktoritär så att säga, då inte kan föra en vettig dialog med sina medarbetare. Och det gäller för den chef som tillträder att man ska vara här på vägbanan mitt mellan de här båda ytterligheterna. Det är en lite väldigt väl generaliserande bedömning, men jag tycker ändå att det ligger en del i den.
Du har själv varit chef i över 30 år i olika verksamheter. Vad är dina bästa chefsegenskaper?
Det får väl kanske andra bedöma. Tror jag. Jag har bra erfarenheter från regionen. Under de här åren som jag har fått, jag har prövat ledarskapet i både med- och motvind kan man säga, och även kunna hantera ganska svåra frågor på det sättet. Jag tror jag kan utgöra ett bra stöd för de chefer och medarbetare som är då underställda, i synnerhet om det är de mer komplicerade frågorna och så. Sen är det svårt att veta i övrigt. Jag tror inte att jag har gjort bort mig i något avseende direkt i de tidigare jobben. Men det, som sagt, det får ju andra bedöma.
Du har ju en spännande bakgrund. För du har ju inte bara gått typ någon ledarskapsutbildning och sen dragit in i chefskapandet. Utan du är ju från början sjuksköterska, men inledde din karriär på Furunäset. Du inledde din karriär på Furunäset 1974 som skötare.
Ja, jag har ungefär 45 år drygt bakom mig i regionen, och då var det landstinget. Jo, jag började på Furunäset 1978. Då var det 26 vårdavdelningar där, 700-800 vårdplatser. Alltså en jättestor verksamhet, och jag trivdes väldigt bra i den och tänkte att jag vill nog stanna kvar i vården. Jag hade annars funderat på att gå på dåvarande Luleå tekniska högskola och bli bergsingenjör eller någonting annat, men valde då vårdyrket. Sen har jag fortsatt med det och blev sjuksköterska inom framförallt akutpsykiatri har jag arbetat.
Vad har mötet med svårt psykiskt sjuka människor på Furunäset format din personlighet till?
Det har lärt mig att man kan få väldigt mycket även som medarbetare från tillbaka från de här patientgrupperna. Man kan också lära sig väldigt mycket av dem, och man kan också lära sig att saker och ting som har nytta för en i sin kommande värv. Men framförallt så känner jag att det är väldigt mycket intressanta människor som jag träffade under min karriär i psykiatrin.
Jag kan tänka mig att man får en stor dos av ödmjukhet inför livet. Har jag fel där?
Nej, du har rätt i det sammanhanget. Jag tycker man lär sig en hel del, och det tror jag också är viktigt att man drar slutsatser av de möten som man har då på det sättet.
Nu har du sagt i Läkartidningen att du går i pension här efter du har avslutat det här uppdraget som är fram till 31/3 som tillförordnad regiondirektör. Vad är din viktigaste uppgift nu att ta tur med?
Ja, jag tänker så här, det jag har sagt på lite olika sammanhang, det är ju att jag har ett bra alternativ här under våren 2023 eftersom jag ändå fyller 65 år. Sen har jag inte bestämt mig slutgiltigt över det då, om man ska ta några månader till eller i något annat arbete eller så. Men det jag ska ta itu med under den tiden, tänker jag, den viktigaste frågan just nu för Region Norrbotten, det är kompetensförsörjningen. Det är såklart viktigaste frågan som vi har att tampas med. Sen har vi mycket andra intressanta och viktiga verksamhetsfrågor också att arbeta med vad gäller vårdplatser och annat. Men vad det mesta av de problem som de utmaningar som vi står inför, om vi nu ska prata nysvenska här, det handlar ju, faller ju tillbaka på en bristsituation. Vårdplatserna, bristen på dem emanerar ju från en brist på framförallt på legitimerade sjuksköterskor. Har vi svårigheter med tillgängligheten i primärvården på enstaka hälsocentraler, så är det kanske också brist på sjuksköterskor, men framförallt är det då bristen på läkare som slår igenom där. Så jag vidhåller det viktigaste vi ska arbeta med är kompetensförsörjningen.
Jag var intervjuad en undersköterska för någon vecka sedan, och hon sa att de pratar bara om läkare och sjuksköterskor. Är det ingen brist på undersköterskor alls?
Det finns en stor risk att vi kan också då hamna i brist på undersköterskor, och vi måste också vidta åtgärder på det. Och vi har även andra kompetensområden där vi har en brist, det får vi också komma ihåg. Och jag brukar i de här sammanhangen ta upp att nu har vi de mest utmanande situationerna gäller just nu läkare och sjuksköterskor. Men i de här sammanhangen är det oerhört viktigt att påpeka att alla, för att få ihop en helhet, behövs ju alla kompetensområden. Annars fungerar inte den här regionen. Det tycker vi har lärt oss väldigt mycket under den här pandemin. Att alla behövs, alla är väldigt viktiga för att få en enhet och få en hälso- och sjukvård som fungerar.
De synskadade, det är ju den största mottagningen i Norrbotten, ögon. Och hur ska vi göra för att få bort de här långa, långa köerna?
Det vi måste göra på kort sikt, det är ju att där kommer vi tillbaka också då till det här med brist på läkare som vi pratade om. Kanske framför allt det kan också finnas även här brist inom andra kompetensområden. På kort sikt måste vi köpa in en del kompetens från andra regioner eller från privata aktörer. Det gäller för att kunna klara vårdgarantin exempelvis då så kommer vi under framförallt nu under 2023 här att köpa in ganska omfattande då för kataraktoperationer då framförallt.
Kommer de ske här i Norrbotten eller kommer man skickas till andra platser?
Det vet jag inte ännu. Det är en upphandling som då ska sättas igång eller som redan pågår och då får jag se hur det kommer att yttra sig. Sen försöker man ju också naturligtvis då att ta in även inhyrda läkare hit till länet för att sköta viss mottagning och annat. Sen har man ögonsjukvården här i Norrbotten är en effektiv verksamhet. Man jobbar på väldigt bra. Man har ju naturligtvis också fått bekymmer efter pandemin och byggt upp köer. Personal har varit omplacerad och sådana här saker. Men vi har en bra, vad heter det ändå, vi har bra kapacitet på våra mottagningar även om det nu inte räcker till. Kanske framförallt på grund av läkarbrist. Jag vet ju att man försöker rekrytera och att man försöker också då naturligtvis då utbilda så att man har så kallade ST-läkare, alltså läkare i utbildningstjänster.
Och då kommer vi in på vårdgarantin. Jag tror att många av dem som står i de här köerna inte har fått information om vårdgarantin. Hur ska Region Norrbotten förbättra att det kommer ut till människor att vi faktiskt har rätt till det?
Vi har ju tillskapat en vårdgarantienhet i regionen för att få så bra handläggning som möjligt och också då för att kunna tillgodose då patienternas lagstadgade rätt till att få tid för undersökning, behandling och åtgärd inom vissa tidsintervaller då. Det vi kanske får göra då det är att informera än mer om att den möjligheten också då finns på det. Sen är ju det viktigaste naturligtvis att vi har en bra och effektiv verksamhet som vi kan rekrytera till och de ansträngningarna kommer ju att fortsätta.
Det låter jättebra. Nu är säkert många lite nyfikna på vem är Ulf Bergman?
Ja, vad ska man säga? Utöver det så jag kommer från Piteå. Jag har bott där i stor del av mitt liv. Jag brukar säga det att jag har bott utanför min hemby i ungefär några år bara. Ett år på I-19 och två år på vårdhögskolan i Boden då, på dåvarande. Så att jag har inte gjort så mycket utflykter i mina dagar. Jag har arbetat i regionen. Jag har trivs här hela mitt liv naturligtvis på en mängd olika jobb och så har jag inte varit så intresserad av att söka mig till något annat ställe. Jag har tyckt att jag har velat bo kvar här i Norrbotten och jag har velat jobba med i gamla landstinget och nuvarande regionen. Lite tråkigt möjligen och inte så som man gör idag men det har varit mitt val. Sen i övrigt, ja. Jag är gift sedan många, många år. Har tre barn. Äldsta börjar närma sig 40-årsåldern vid det här laget.
Vad gör du på din fritid?
Det jag väl är mest intresserad av det är det här med gamla hus. Jag bor ute på landet på ett hemman. Jag tycker om gamla timmerhus. Även håller på när jag får möjlighet så försöker jag renovera dem. Kan lite timring exempelvis och arbeta med det men är även intresserad och vill förkovra mig inom det där området och läsa på och så vidare då. Antikviteter är intressanta för mig och det samlar jag på en del också lite grann så där men framförallt och sånt som har bärighet mot det gamla allmogesamhället.
Och du Ulf, du har nu snickrat ihop några frågor här till Insyns läsare.
Ja, då anspelar det på mitt intresse för lokalhistoria och framförallt på byggnadshistoria. Och det har naturligtvis då bärighet också då mot den historia som gäller i södra Norrbotten då kanske framförallt men även lite grann i allmänhet och kanske mest mot hela kustområdet. Så jag har några frågor då med 1, X, 2. Jag tänker så här då, vi börjar med själva ja, boningshuset eller mangårdsbyggnaderna. De var ju då inte sällan på, framförallt på de större bondgårdarna, så kallade Norrbottensgårdar. Det heter också med ett annat ord, parstuga med införkammare. Och jag vill fråga, hur många rum har en Norrbottensgård? Alternativ 1 är det 2 rum med kök och hall, kryss 3 rum med kök och hall, och alternativ 2 är det 4 rum med kök och hall. Det var den första frågan. Den andra frågan, en väldigt viktig del på landet, det var ju att man behövde tröska sin säd och så vidare då. Det var ju grunden för den, att man hade då mat på bordet, så att säga då. Och för länge sedan så tröskade man ju genom att man slog på säden med så kallade slagor. Det var alltså tandarbete, det gjorde man ofta då på kvällarna och på senhöstarna då förstås. Sådär. Och det här är ju förstås då för att skilja agnarna från vetet. Sen så införde man en ny modighet då på 1860, eller från 1850 och lite framåt i delar av både norra och Västerbotten. Och vad var det för ny modighet som infördes då? Alternativ 1, långlogen infördes och man tröskade med cylindrisk tröskbult. Kryss, rundlogen infördes och då tröskade man med en konisk tröskbult. Eller 2, det elektriska tröskverket infördes. Sen har vi den tredje frågan då. På nästan alla gamla bondgårdar finns det hebren. De kan se lite olika ut beroende på var i länet man befinner sig. Och det här finns ju då över hela Norrbotten som sagt. Och vad var det huvudsakliga syftet med de här timrade hebrerna? 1, förvara mat, mjöl med mera. Kryss, här bakade man brödet för vintern exempelvis. 2, här lagrade man sina lantbruksredskap över vintern.
Tack så mycket, Ulf. De rätta svaren skickar du till taltidningen @norrbotten.se. Eller så ringer du till mig på 0735 00 88 85. Det finns 2 trisslotter i potten.
Lycka till!